Jag har blivit påminn bara inför när gudstjänsten, faktiskt nu under morgonen, så står det i Jesaja 60, vers 1. Så står det: stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Och då tycker jag det är så härligt att vi sjöng den här sången: nu kommer din härlighet över ditt folk. Och jag tror att han säger det till oss: stå upp, stråla, för ditt ljus kommer. Och jag tror att det är en hälsning till oss. Jag har nämnt det tidigare i vår, att jag tror att Herren har en kallelse till oss som församling att vara en ledstjärna, att få vara ett ljus i Jämtland, i Östersund, få vara något som människor kan få se på och se sanningen, se någonting annat. Jag tror att Gud talar det till oss idag, att han säger: stå upp, stråla. Att det är någonting vi får bära kollektivt, men också att han säger det till oss tillsammans. Vi kan inte göra det ensam utan att vi har det tillsammans heller. Jag kan inte stråla utan att ta emot strålglansen och det som vi har tillsammans i Kristus. Så jag vill bara nämna det innan vi går in i Kolosserbrevet, som är vår text idag. Att stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Ta med dig det idag, ta med dig det den här veckan. Att Herrens härlighet går upp över dig. Herrens härlighet går upp över oss. Och det är något som han talar, och hans ord vänder inte tillbaka utan att ha gjort sitt verk. Idag så är det Kolosserbrevet kapitel 3, vers 12 genom 17. Och jag börjar med att läsa det. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken. Bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och temat vi har idag är: ta på ett nya jag. Det låter spännande, tycker jag. Och förra veckan så var det en del av er som var här, och vi pratade om Genghis Khan. Att få komma in i en ny stam, att få tillhöra någonting annat än det som man tillhörde innan. Och det är ju samma text, så fortsätter samma tema och spinner vidare på det. Paulus fortsätter sitt argument här liksom. Jag kommer inte hänvisa till Genghis Khan idag, så nu tar vi Kublai Khan, hans sonson. Nej, det gör vi inte. Men det som jag tänker är att det handlar om att vi får komma in i en ny kultur. Att Paulus börjar här med att säga: klä er därför som Guds utvalda. Han har utvalt oss och för oss in i någonting annat, en ny kultur, en ny miljö. Och jag tänker på ett exempel här där man får komma in i någonting som stretchar en, som är annorlunda än vad man har upplevt innan. Och en del har upplevt det, andra har inte gjort det. Men man har hört väldigt mycket referens till det, om inte annat i filmer. Och det handlar om när man gifter sig. Och man gifts in i en annan släkt, en annan familj. Och det har sina välsignelser och sina utmaningar, sina glädjeämnen och sina kamper. Och både emellan personerna, alltså den man är gift med, och med dem runt omkring. Men det här att man kommer in i någonting som redan finns, en enhet som beter sig på ett annat sätt än den enhet som man har tillhört tidigare. Man har sett världen på ett annat sätt kanske. Och jag tycker det här är ett så tydligt exempel på att man får komma in i en annan kultur. För det är liksom, det handlar om att man kommer in och hur fattar vi beslut? Vad är det för förändringar? Eller vad är det för förväntningar vi har på varandra? Vad kan vi begära av varandra som familj? När ska saker göras? Hur ska saker göras? Det blir mycket, mycket sådana krockar. Det behöver inte bli, det är säkert olika, men det finns, det är nog, jag tror nog att det är svårt att, i alla fall som våran kultur ser ut, att gifta sig utan att det blir någonting sånt. För att familjer ser olika ut och de beter sig på olika sätt. Och min fru Maja, hon har haft förmånen att få gifta in sig i Wolfbrandt-klanen. Och det är något fantastiskt som egentligen alla borde prova. Och det är nog inte alltid enkelt för henne. Men det finns ju vissa så här förutsättningar som Maja, hon brukar säga det att ja, när jag gifte mig så då fick jag Arsenal på köpet. Det var inte valbart, och jag fick New Wine, det är ett kristet nätverk som jag liksom är uppvuxen i också. Det fick jag också på köpet. Och det är vissa sådana här saker som hon lägger fram, att det här, det kom med paketet liksom. Det är vissa sådana grejer som man liksom får komma in i en annan familj och bara acceptera på något sätt att så här är det. Sen behöver man inte acceptera alla saker. Och jag ska inte älta vidare i detta, men hon har ju fått komma in i våran familj och acceptera dåliga sidor också. För inget av det här var dåligt. Men det är, det, alltså vi har sett som vi beter oss på när vi träffas och sådär, som kan vara jobbigt också. Och sätt som vi förväntar oss saker av varandra, som är självklart för mig men stretchar Maja eller så. Nu blir det kanske internt där så, men ni förstår poängen. Och jag tror att församlingen är ett tydligt är lite likadant, för att vi skapar en kultur här som Efeskyrkan, men det handlar också om när någon kommer som inte är troende, när någon kommer som är nyfrälst, som kommer in som tidigare inte har sett världen genom det himmelska perspektivet, genom att Bibeln är sanningen, genom att Gud finns, eller att Jesus är Gud, att Jesus är sanningen, vägen, sanningen och livet. När någon kommer som inte har haft med sig det, Och helt plötsligt kommer in i en gemenskap där vi tar det kanske för självklart. På olika sätt i olika, det kan ta sig olika uttryck, men det kan bli svårt ibland då att möta det här. Och vi, som jag var inne på förra veckan också, med att vi har ju en vandring i att vi har kommit in i den här gemenskapen som har funnits i 2000 år, har kyrkan funnits, och sen det utvalda folket sen världen skapades nästan. Ja, men alltså Guds perspektivet. Och att hela den historien har vi med oss. Och vad innebär det för att vi ska komma in och helt plötsligt förnya vårt sinne i det här? Och där Paulus säger, men ikläd er att ni är en del av hela den här historien. Att ni är en del av den här familjen nu, det här släktet, den här kroppen. Och där behöver vi då, ja, vi förnyar vårt sinne att se att, ja, men det här är Gud. Han är huvudet för kroppen. Jesus är huvudet. Och han hjälper oss att se på det här sättet. Vi behöver varandra som hjälper oss att se hur funkar detta? Hur upprätthåller vi vad vi tror om det här? Hur låter vi Jesus definiera det för oss? Så att vi fortsätter att vandra på det sättet. Och jag tror att för att Jesus, han lyfter församlingen ur världen. Att församlingen är någonting annat än det som är i världen. Och då får vi vara en del utav någonting annat. Någonting som är helt distanserat, avskilt, som ser på allting annat egentligen. Som ser på hela världen med ett annat perspektiv än vad alla andra, alla folk ser på världen. Och där, det klarar inte jag själv att stå, även om jag har Kristus boende fullt i mig, så klarar jag inte att stå och kämpa mig till att se det. Och jag klarar det inte praktiskt heller att upprätthålla mitt liv till den standarden, utan jag behöver stöttning om jag ska ta beslut utifrån den bibliska standarden, det himmelska perspektivet som jag uppfattar att vi ska leva efter. Om det finns sanningar som jag behöver, som jag lever efter i mitt liv, och helt plötsligt så märker jag att oj, det här kostar mig någonting. Det här kostar David någonting. Alltså då, om jag ska kunna klara av att stå upp för det ändå, utmanas i att, ja, men jag tar det här priset. Då behöver jag människor runt omkring mig som finns där och säger, bra, vi står med dig. Betala det priset, för att det är värt det i längden. Och vi finns med och stöttar dig runt omkring. Och här tror jag Paulus säger, klä dig därför som Guds utvalda, heliga och älskade. Och vad innebär det att vara de utvalda? Vi är Guds utvalda. Det är att han har valt dig, han har valt mig, han har valt oss tillsammans, att vi är hans utvalda folk. Israel var hans utvalda folk, som han hade sagt att ni ska vara mitt Guds folk, som jag utför min plan med i världen. Och samma sak säger han till oss, att ni är mina utvalda. Du är med bland mina utvalda som jag ska, jag har utvalt för evigheten och som jag har utvalt för min perfekta plan i världen. Det är det som han för oss in i. Hans perfekta plan för världen som vi får stå och vara en del utav. Och det, i det så innebär det också att vi bär Guds närvaro ibland oss. Israels folk, för dem var det att de var Guds utvalda folk. De bar Guds närvaro ibland dem. De var Guds folk som definierades av att Gud var ibland dem. Vi är Herrens folk. Det är vilka vi är. Vi har Guds historia. Vi har förbundet med Gud. Och Gud var för dem, han stred för dem, tog hand om dem. Väldigt konkret tog han hand om dem. Det var så här att hade de syndat, då blev det ingen mat. Typ. Och levde de enligt Guds vilja, då växte det i landet. Och jag tror att vi får ta till oss detta. Att Gud, han är med oss, han strider för oss. När vi lever i hans vilja. Alltså vi är utvalda enligt hans perfekta plan. Och han har valt oss för det. Och vi är bärare av hans närvaro. Vi definieras av hela hans historia. Och att han har gått före oss och vi får gå med honom. Och han strider för oss i det. Han strider för oss och han är för oss och han tar hand om oss. Och där är, gör vi det som, följer vi honom? Gör vi det som han vill att vi ska göra? Lever vi i hans välsignelse? Tillber vi honom i ande och sanning? Så tror jag att vi kommer få se hur det växer. Jag tror att på områden i världen så tror jag konkret att man kan få se växtlighet och sådana saker påverkas. Hur frodigt det blir. Och så. Men jag tror att det är väldigt tydligt i församlingen och i våra egna liv och så också. Om vi tar de stegen som Gud har för oss och vi får se att oj, nu. Det här som jag har fått vara med och så, det växer upp nu, det spirar. Och samma sak kan jag ta, Gud har utvalt mig, men tar jag steg dit jag inte ska, då kan jag blocka skörden liksom, eller då kan jag blocka att det växer. Och Gud, han väljer ju i sin kärlek, i sin nåd, i sin visdom, i sin kunskap. Han bär allt det här och han, det är i det som han har valt oss. Och jag tänker på Paulus, han säger här, klä er som Guds utvalda, heliga och älskade. Och vi får låta det här fylla oss på något sätt. Vad är det som vi är? Och jag har med mig lite här. Vad är det vi klär oss i? Och det här är en ja, luvtröja. Jag tycker ganska mycket om den. Men det är för att den är bekväm och jag har haft den länge. Jag har ibland en tendens att spara kläder för länge. Och den här köpte jag, det var ändå inte så länge sedan. Den har jag bara haft i 9 år. Men jag har några så här högstadietröjor kvar som ligger mig ganska varmt om hjärtat. Så, men de var svårare att dra på under predikan. Men det är ändå något. Alltså den här går inte så i linje med vad jag vad jag kanske ska ha på mig nu för tiden, eller alltså vad jag brukar ha på mig. Det går inte i modet nu heller. Men det hör inte riktigt så. Men det, om man tänker att det hör till ett gammalt liv, det passar inte perfekt. Det är lite kort i armarna och så lite urtvättad också. Men Gud, när vi förs in i hans rike, i hans kropp, i församlingen, i hans evighet, då tar han av oss våra gamla kläder. Jag försöker göra det här konkret nu, det blir lite så. Så ger han oss den här nya, modeenliga, vita dräkten som passar perfekt. Nej, men han klär oss i någonting nytt, någonting rent. Och tanken är att den ska passa, jag tror också att jag tog på den bak och fram. Men han klär oss i någonting som passar perfekt för det som vi är i. Och som också... vi har möjlighet att växa i. För det är kläder för vårt nya liv som vi växer i hela tiden. Och han har gett oss det. Och det, vi har svårt att förstå att det här är någonting som verkligen vi har i oss. Alltså som vi får ha på oss. Och jag tänker att det här är också en bra symbolik. För det här är ju lite prästkläderna. Och vem får ha på sig prästkläderna? Jo, men det är prästen. Och det kan vara olika typer av grejer. Alltså när man tar en examen. Man blir någonting. Men när man blir doktor och får på sig läkarrocken. Eller olika saker som man kommer in i. Då, liksom att man får lov att ha på sig någonting. Att Jesus, han har gett oss den nya klädseln. Han har gett oss sig själv att få ha på oss. Sanningen om att vi är Guds utvalda, heliga och älskade. Och det innebär att vi får stå i de här kläderna. Men vi hamnar hela tiden i situationer. När vi tänker att jag är inte värd de här kläderna. De här kläderna är inte, jag lever inte upp till dem. Och vi lever inte upp till dem. Jag lever inte upp till det här. Men det finns så mycket, Gud säger så mycket om de här kläderna. Gud säger så stora ord om de här kläderna. Det finns inget fel i dem. Och vi lever ju aldrig upp till det. Men han säger det ändå. Och han säger det om och om igen. Och där blir det då att jag backar och säger. Nej, men jag kanske ändå ska ha den här blåa gamla hoodien. För att det är ju den som jag är värd utifrån det här som jag har gjort. Eller det här, bara att jag vet vem jag är och allt som har hänt. Eller jag vet ju egentligen sanningen, även fast det här är sanningen. Och där behöver vi stå tillsammans som Kristi kropp. Stå tillsammans med andra som också bär de nya kläderna, den nya stuket, för att det här är heller inte kläder som man bär runt om i världen, När jag går ut i... Nu jobbar jag i kyrkan, men om jag går ut till mitt jobb eller om jag pluggar på universitetet eller om jag går till mataffären eller så här, det är inte folk som kommer i normalfall säga till mig: snygga kläder, vad moderna och fräcka de är. Eller så. Utan man kommer kanske få skit för vilka kläder man har på sig. Som vi var inne på förut också, att vi får ta smällar, betala ett pris för att ha de här kläderna också. Och om jag då också känner att jag lever inte upp till att ha de här kläderna. Det är den här brottningskampen vi lever hela tiden. Men vi är kallade, stå upp och var ljus. För Herrens härlighet givs dig, eller vad det stod. Inte riktigt så, men ja. Men det finns en sån fantastisk sanning, och det är givet till församlingen, och tillsammans så får vi också påminna varandra. Jag kanske ser att Sara, hon har kommit hit idag och hon har tagit på sig sin gamla tröja. Och det är inte att hon har förlorat sin frälsning, men jag märker att hon präglas av tankemönster, sanningar eller lögner som har kommit in och fått ta makt där och säga att det här är vem hon är. Och då får jag vara en del, då får vi vara en del av att säga: nej, men den där tröjan, det är inte vad du ska ha på dig. Ta den här. Och säga att: Sara, det här är ju vem du är. Det här är ju vilka vi är. Det här är vad som är snyggt i kyrkan. Och det här är vad som är snyggt i världen också. Även fast de inte fattar det. Och det... Ja. Men det, och där kan det ju bli den här spänningen om man tänker på, som vi pratade med, om en ny familj i början, att komma in i en ny familj, att man kommer in och ser att oj, här har alla en annan typ av kläder, här har alla iklätt sig Kristus och verkar så väldigt heliga och så där. Sen kanske man inte alltid tänker så, vi kanske inte tänker så om vår församling, att alla verkar så väldigt heliga. Jag vet inte om ni tänker så, men ibland så kan jag undra så både om mig själv och om andra. Och så där. Men där får vi också älska varandra. Och det är vad Paulus kommer till sen. Och det är om att hjälpa oss att ta på mer och mer av Kristus. Att ikläda oss mer och mer. Men vad Paulus säger, han säger att vi ska vara heliga. Och helig, det innebär ju avskild. Och när Gud definieras, när man beskriver Gud i Bibeln, så finns det inget annat ord som man använder tre gånger om Gud. Som helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot. Och det innebär att det här är någonting som är primärt om Gud. Att han är helig. Han är helig. Han är avskild. Han är särskild. Han är någonting annat. Och det säger han om oss. Han tar in oss i sin plan. Säger att kläd er i min avskildhet. Och stå med i det. Och det innebär att när Gud är helig, allt annat som man säger om Gud, att han är god, att han är nådefull, det innebär att han är det på något annat sätt än vi förstår, att som vi i världen kan tänka om det. Vad innebär att vara god? Att Gud är heligt god. Han är heligt nådefull. Och när vi ska se på världen då Då ska vi se på världen på ett heligt sätt. Vi ska leva i världen på ett heligt sätt. Vi ska vara heliga inför Gud. Och vi är hans älskade. Det är fantastiskt. Och det är en sån förmån att få stå med i det. Och jag tänker att Guds närvaro som Israel fick bära, Gud själv. Hans härlighet liknas ofta vid eld. Han kommer i eld i Bibeln, genom Bibeln. Och vi ser det på pingstdagen till exempel, tungor av eld kommer ner över de församlade. Och jag tänker att vi bär eld inom oss. Han ger oss eld, sin härlighet. Det är också det som vi får hjälpas åt att se. Hur är det med elden ibland oss? Har vi Guds härlighet? Brinner elden här? Brinner elden i oss? Och där tror jag vi kan tänka på hur funkar eld där? Är det så med Göran att jag kan behöva komma till honom och märka att nu är det glöd här och elden håller på att brinna ut. Jag kanske behöver lägga dit en veklamp och så behöver jag blåsa lite grann på den, skydda lite från vinden. För nu har Göran fått ta väldigt mycket vind ett tag. Och det kan vara att det är någon som brinner väldigt, väldigt starkt som kan få ge eld till Göran, som kan få elda på i församlingen. Brinner elden ordentligt ibland oss? Är Guds härlighet tydlig här? Och det där talar Paulus också om att vi är en kropp och vi ser det här på olika sätt. Vi kommer från olika vinklar av elden där och vi eldar på den på olika sätt. Vi har olika funktioner i att få den att brinna. Och där får vi välsigna varandra i det. Vi behöver varandra. Vi behöver att olika människor har inflytande i mitt liv för att min eld ska vara brinnande. Jag tror vi får komma tillbaka till det hela tiden. Det här med att vi kan behöva betala pris för att ha elden brinnande. För att bära de här kläderna. Och då behöver vi stå samlade, stå tillsammans runt varandra och uppmuntra varandra, komma samman så här och leva tillsammans. Om det skulle kosta mig min inkomst att ha på mig de här kläderna, om det skulle kosta mig min möjlighet att vad det nu är att ha en bil. Det kan vara praktiska grejer. Men jag tror att man kan gå till en väldigt praktisk nivå. Och där man kan se. Står vi tillsammans runt varandra. Och älskar varandra där. Och stöttar varandra och säger. Ja, men gör du det valet. Då står vi tillsammans. Och tar hand om varandra. Och det här är väldigt stretchande för oss. För att vi lever där vi är. Liksom i en sån kultur av att staten tar hand om oss. Och vi tar hand om oss själva. Alltså, men vi kan ta steg emot det här. Och det handlar om att våga lita på någon också. Att våga öppna sig, våga lägga sitt liv i andras händer, våga ge till andra också. Där vi kan lära av den tidiga kyrkan som som överlät sig helt och hållet till att ja, men min kallelse, min livsplan, den överlåter jag till kyrkan. Den kan de kan sända mig dit de vill. Och jag går. Men han avslutar här, eller han fortsätter det här, Paulus, med att prata om förlåtelse och hur vi behandlar varandra. Och ska man kunna leva i en gemenskap där vi stöttar varandra, där vi styrker varandra, där vi uppmuntrar varandra, där vi fäster blicken på vad som är sant och våran framtid, vårt hopp, då behöver vi vara snabba till förlåtelse. Vi behöver vända oss till varandra och förlåta varandra för vad som har hänt. Och lägga ner det här som tynger, som hindrar att jag möter någon. Sen är det familj, och det är komplicerat. Det kommer hända saker. Det kommer komma upp saker. Det kommer bli konflikter. Det kommer alltid hända. Och jag tror att vi det är lätt att tänka att vi är församling, sånt borde inte hända. Och det kan man tänka, men jag tror att vi får sträcka oss emot det. Vi får kalla varandra till en högre nivå, men vi får också be om förlåtelse. Se var är jag i det här? Och där tror jag en nyckel är att veta vad, som Paulus säger, så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Att veta var kommer jag ifrån? Jag kommer från den här luvtröjan och har fått den här, och jag är inte förtjänt av den. Och det här som Susanne gjorde emot mig, hon är inte heller förtjänt av den här. Och jag kan vara så arg på Gud och säga till honom: Gud, tar den här ifrån henne. Hon ska inte ha den. Men han är domaren. Och jag är inte heller värd av den här. Och det får vi påminna oss om. Det får vi påminna varandra om. Att Gud, han har utvalt oss. Han har älskat oss. Han har gjort oss heliga. Så att vi har fått de här på grund av hans nåd. Och det som mitt tillkortakommande emot Gud är så mycket större än vad Susans tillkortakommande emot mig kan vara. Som jag, om jag vill ha förlåtelse från Gud, då måste jag kunna förlåta Susanne för det som hon kan ha gjort emot mig. Och jag tror att det är en nyckel för att vi ska kunna leva i de här kläderna tillsammans. Och lyfta varandra till den höjden vi vill leva i den härligheten vi vill leva i. Sen behöver vi göra det hela tiden. Men vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig för att du kallar oss. Du kallar oss. Du har utvalt oss. Du har fört oss in i din enhet. In i din kyrka, Herre. In i din familj, Herre, där vi får vara beroende av varandra. Jag ber att du uppenbara mer och mer av det för oss, Herre. Jag ber att du hjälper oss att ta konkreta steg i det, Herre. Jag ber om hjälp att se var behöver vi förlåta varandra, Herre. Vad är det som är fel i mitt hjärta? Tala till oss. Kom helige ande. Låt din härlighet få växa, låt din eld få växa ibland oss. Vi kommer...